Hej, jag heter William. Välkommen till 9R Tree-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Triumph of the City är en sakprosabok av nationalekonomen Edward Glaeser där han försvarar staden som mänsklighetens viktigaste uppfinning. Boken undersöker varför tät bebyggelse, nära möten mellan människor och ekonomisk koncentration har varit avgörande för innovation, välstånd och social utveckling. Glaeser skriver inte bara om amerikanska storstäder utan använder också historiska och internationella exempel för att visa hur städer formas av handel, kunskap, migration och politiska beslut. Utgångspunkten är att städer ofta ses som problem med trängsel, fattigdom och miljöbelastning, men att de i själva verket kan vara mer effektiva, mer dynamiska och ofta mer hållbara än utspridd förortsutveckling. Boken riktar sig därför både till läsare som är intresserade av ekonomi och urbanism och till alla som vill förstå varför städer fortsätter att dominera modern utveckling. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, staden som mänsklighetens starkaste motor för innovation och kunskap, Glaesers huvudtes, är att städer fungerar som koncentrerade maskiner för lärande. När människor bor och arbetar nära varandra blir det lättare att utbyta idéer, se hur andra löser problem och snabbt bygga vidare på andras kunskap. Det är inte bara mängden människor som spelar roll, utan tätheten i kontakterna mellan dem. Därför blir städer särskilt viktiga i en kunskapsekonomi där samarbete, specialisering och snabb spridning av idéer är avgörande. Boken förklarar också varför innovation ofta uppstår i miljöer där många små aktörer, entreprenörer och utbildade personer samverkar. Historiskt knyter Glaeser detta till städer som London, New York och andra urbana centra, där nya branscher och nya sätt att tänka har vuxit fram. Poängen är att fysisk närhet fortfarande har betydelse även när kommunikationstekniken förbättras, eftersom vissa former av lärande. Förtroende och kreativ friktion fungerar bäst ansikte mot ansikte. För det andra, varför tät stadsmiljö kan vara bättre för ekonomi och miljö än förortsspridning. En viktig del av boken är argumentet att täta städer ofta är både rikare och grönare än utspridd bebyggelse. Glaeser menar att när människor bor tätare behövs mindre mark per person, kortare resor och effektivare infrastruktur. Det leder i sin tur till lägre energiförbrukning och ofta mindre klimatpåverkan än i bilberoende förorter. Han vänder därmed på en vanlig föreställning, nämligen att livet nära naturen automatiskt är mer miljövänligt. Istället hävdar han att ett kompakt stadsboende kan minska konsumtionen av resurser genom mindre bostäder, bättre kollektivtrafik och kortare avstånd till arbete och service. Det ekonomiska argumentet är parallellt tätheten gör det lättare för företag att hitta arbetskraft, kunder och samarbetspartner, vilket stärker produktiviteten. Boken blir därför också ett inlägg i debatten om stadsplanering, där Glaeser tydligt föredrar förtätning framför regler som skyddar låg densitet och driver fram spridning. För det tredje, slummen som en del av stadsutveckling, inte bara som ett tecken på misslyckande. Glaeser behandlar urban fattigdom på ett ovanligt sätt. Han förnekar inte att slumområden ofta präglas av hårda levnadsvillkor, men han menar att de också visar vilken dragningskraft städer har. Människor flyttar till städer inte bara för att de är fattiga, utan för att där finns större chans till arbete, utbildning och social rörlighet än på landsbygden. Därför bör stadsfattigdom jämföras med rural fattigdom, inte med stadens rikare områden. Det är en viktig analytisk skillnad eftersom den ändrar hur man tolkar urbanisering i både västvärlden och utvecklingsländer. Boken beskriver hur städer ofta fungerar som trappor uppåt, där människor kan förbättra sina liv genom att vara nära marknader och institutioner. Samtidigt visar Glaeser att fattigdom i städer inte kan lösas genom att man romantiserar landsbygden eller försöker stoppa urbanisering. Istället krävs bättre institutioner, fler möjligheter och fungerande offentlig service. Det gör kapitlen om urban fattigdom till ett centralt moraliskt och ekonomiskt inslag i boken. För det fjärde, när städer blev hälsosammare, säkrare och mer beboeliga genom politik och teknik. Boken ägnar stor uppmärksamhet åt hur städer historiskt har gått från att vara ohälsosamma och trånga till att bli mycket bättre att leva i. Glaeser tar upp hur problem som smutsigt vatten, sanitet, luftföroreningar, trängsel och kriminalitet länge gjorde stadsboendet svårt. Poängen är inte att förneka dessa problem, utan att visa att de går att hantera med genomtänkt politik och tekniska lösningar. När städer byggde bättre infrastruktur, förbättrade folkhälsan och reglerade de värsta missförhållandena blev de mer attraktiva att bo i. Det här är en viktig del av bokens framstegstro eftersom den visar att stadens nackdelar inte är ett argument mot städer i sig, utan mot dålig planering. Glaeser beskriver alltså urban historia som en serie praktiska förbättringar där institutioner och offentliga beslut gradvis gör täta miljöer mer beboeliga. Han använder detta för att visa att moderna städer inte behöver återgå till utspridning för att bli trevliga, utan kan förbättras inifrån genom investeringar och regler som faktiskt fungerar. Slutligen, spänningen mellan ekonomisk analys och människors känsla för plats och kultur. Även om Glaeser är starkt positiv till urban tillväxt finns i boken en underliggande spänning mellan effektivitet och kulturarv. Han skriver som ekonom och betonar ofta vad som gynnar produktivitet, bostadsutbud och tillväxt. Men just där uppstår också en viktig begränsning i resonemanget. Många läsare och kritiker har påpekat att äldre stadsdelar, historisk arkitektur och lokala miljöer har ett värde som inte fullt ut fångas av ekonomiska kalkyler. Människor känner stark tillhörighet till platser och denna känsla påverkar hur de ser på förändring. Boken blir därför intressant inte bara för vad den försvarar utan för vad den ibland tonar ner konflikter om kulturmiljö, trängsel och sociala kostnader. Glaeser visar att städer måste förnyas, men han väcker också frågan om hur mycket omvandling en stad kan tåla utan att förlora sin identitet. Det gör boken mer komplex än ett rent försvarstal för urbanisering och ger en större analytisk bredd än många enklare stadshyllningar. Sammanfattningsvis, Triumph of the City passar bäst för läsare som vill förstå städer som ekonomiska, sociala och historiska system snarare än bara som platser att bo på. Den är särskilt användbar för ekonomer, stadsplanerare, politiskt intresserade och läsare som vill veta varför urbanisering fortsätter att forma världen. Bokens praktiska värde ligger i att den förklarar hur täthet, kollektivtrafik, arbetsmarknader och kunskapsutbyte hänger ihop. Och varför många vanliga invändningar mot städer behöver nyanseras. Intellektuellt erbjuder den ett tydligt och välargumenterat perspektiv på modern urban utveckling med en kombination av data, historia och policyresonemang. Det som skiljer den från många andra böcker om städer är att Glaeser inte bara beskriver stadens problem, utan systematiskt försvarar dess funktion som källa till välstånd och framsteg. Samtidigt blir boken mer intressant just för att den inte helt bortser från stadens nackdelar, vilket ger argumentationen en ovanlig balans mellan optimism och realism. För den som vill läsa en skarp, lättillgänglig och idédriven bok om varför staden fortfarande spelar huvudrollen i vår tid är detta en av de mest centrala titlarna i genren. Om du vill stödja Edward Glaeser, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!